Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Just det, han blev ju kung när han var 16 år med alla de krav som det ställer, dessutom då enväldig.
Ja, exakt. Och hade fått stryk livet igenom fram tills han blev kung i princip.
Och fick då förtroende för Struensee som då började, alltså i Struensees sällskap kunde han lyfta fram sina mer amabla sidor.
Precis,
och hålla
precis.
De andra mindre trevliga sidorna i schack.
Precis, jag tycker att det är väldigt fascinerande och väldigt tragiskt. Ibland kan man inte låta bli att fråga sig själv, alltså, var låg galenskapen egentligen? Hos Kristian den sjunde själv eller i världen runt omkring honom? Alltså hela den här enväldiga monarkin, det system som han var en del av. Var låg galenskapen?
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå där, Olle.
Hallå Andreas.
Hur står det till?
Det är alldeles utmärkt.
Okej. Nu börjar jag med en fråga som kan verka ganska harmlös, men jag vet att det kan vara något av ett rört skynke också för många historiker. Vad säger du om historiska romaner? Och har du någon favorit i den genren?
Jag tillhör de som gärna, mer än gärna, läser historiska romaner, och det har jag gjort ända sedan jag var liten faktiskt. Jag har inget problem med att författare hittar på saker, för det är precis vad författare ska göra. Och ska jag nämna några historiska romaner som har betytt en del för mig, så är det ju Lars Widdings romaner, de så kallade Karolinesviten, som utspelas under Stora Nordiska kriget. En tid för hjältar, en tid för freden. Det är fyra ryttarnas tid och den sista Karolinen, vill jag minnas att de heter. Och sen min absoluta favorit är en roman av en fransk författare som heter Marguerite Yourcenar, som heter Hadrianus minnen. Där hon då skriver om kejsar Hadrianus och hans liv och låter honom själv berätta. Det är oerhört snyggt gjort. Man sugs helt in i illusionen att det är Hadrianus själv som berättar. Oerhört bra.
Fantastiskt. Den måste jag läsa. Jag har faktiskt inte hört talas om den. Lite pinsamt. Men Lars Widding, han är ju en stor Umebo, så liksom han står där i bokhyllan och pryder sin plats. Men alltså, jag har massor av favoriter. Jag älskar historiska romaner. Bland annat så plöjer jag allt som Robert Harris skriver. Alltså de här Munich, Fatherland, Officer and a Spy. Jag slukar sånt här med hull och hår. Och jag gör det utan att ställa kritiska frågor, för jag håller med dig. Alltså när man läser historiska romaner, då är gärna lite på semester, och det ingår liksom i premisserna när man läser ett fiktivt verk att alltså det är fiktion. Man ska kunna hitta på och skarva och lägga till. Så jag tillhör definitivt inte de här historikerna, du vet, som hela tiden ska ondgöra sig över fakta, fel och missförstånd och förenklingar i fiktiva verk. Det tycker jag liksom, jag tycker det blir fel. Det viktiga är att det är bra, helt enkelt. Och en sån historisk roman som faktiskt är väldigt, väldigt bra, även om de också skarvar och lägger till, som romaner alltid gör, det är P.O. Enquists Livläkarens besök från 1999. Har du läst den, Olle?
Jag har läst den, och jag har läst den med mycket stor förtjusning. Tycker det är en fantastisk skildring av just upplysningstiden och det här fantastiska dramat som han berättar om.
Ja, det är verkligen ett drama. Alltså, väldigt kort återberättat så handlar den här boken om en extremt fascinerande fas i Danmarks historia, då landet då styrdes av en medicinutbildad tysk akademiker, kan man väl säga, som blev då livmedikus åt den enväldige kung Kristian den sjunde, som då av skäl som vi senare ska återkomma till hade svårt att koncentrera sig på sin kungagärning, eller vad man nu ska säga. Och han hade också väldigt svårt att koncentrera sig på sin drottning, den engelskfödda Carolina Matilde. Så hon inledde då ett kärleksförhållande till den här Struensee. Förmodligen fick de också barn ihop. Det återkommer vi till senare under programmet, hade jag tänkt. Men den här Struensee då, i Enquists version, han var inte bara läkare och första älskare. Han var också en väldigt varm anhängare av upplysningsfilosofin. Alltså den här stora filosofiska trenden under det senare 1700-talet. Som ju vurmade för det mänskliga förnuftet och diverse höga ideal som tolerans och frihet. Och på det området så levererade då den här gode Struensee enligt Enquist. Han var nog den som de facto införde upplysningen i Danmark, om vi ska tro på Enquist. Och nu vill jag inte gå händelserna allt för mycket förväg, så jag stoppar här. Men det är det här pikanta triangeldramat då mellan livläkaren, kungen och drottningen som den här romanen kretsar kring. Alltså P.O. Enquists Augustprisvinnare då från 1999. Och det är det vi ska prata om idag, det jag tänkt. Alltså vi ska prata om den verkliga historien om Struensee-eran i Danmark. Om Struensees relation till den danska kungen, hans relation till drottningen, hans tid vid makten och hans grymma öde. Och det finns många oväntade inslag i den här historien, Olle. Men jag har faktiskt då en personlig koppling till det här också, till Struensee-eran. Jag bor nämligen då i närheten av det idag då försvunna slott, Hirschholms slott, där de kanske saftigaste, eller till och med allra mest, vad ska man säga då, erotiska delarna av den här historien utspelade sig. Det var ett litet kungligt lustslott som jag låg just utanför huvudstaden, utanför Köpenhamn, och som ansågs vara väldigt, väldigt vackert. Kanske ett av Europas vackraste. Det kallades för Nordens Versailles, med hänvisning då till Ludvig den 14:s praktpalats utanför Paris. Men det revs faktiskt ner då. Det utraderades på grund av det här som vi ska prata om idag. Det enda som finns kvar idag är en väldigt, väldigt vacker slottsträdgård som idag är då lite vildvuxen. Och där man här och där kan se då sönderbrutna pelar och annat som sticker upp ur grönskan. Och jag brukar faktiskt jogga i det här området. Det är fortfarande väldigt vackert med massor av små dammar där man både kan se karpar och svanar som flyger omkring. Jag tror det finns kungsfiskare där enligt de här ornitologiska planscherna som man brukar jogga förbi. Men det är något väldigt märkligt med den här platsen också. Alltså det är något som saknas. Det märker man. Ett slott. Ett minne som har försvunnit. Och det är det här undanträngda minnet som vi ska böka i idag, har jag tänkt, Olle.
Måste ju erkänna då att jag är lite avundsjuk på din joggingrunda som ser lite annorlunda ut än min. Jag är ju svårt förtjust i just det här med platser som, där det har funnits saker som numera är borta. Det finns något fascinerande i förgängelsen, tycker jag.
Ja, precis. Det är abandoned places på något sätt. Jag menar, du borde komma hit och jogga med mig, Olle. Det finns ett stort hål här. Det är jättetydligt.
Jag kommer.
Det är väldigt vackert, men också nästan lite skrämmande på något sätt.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I alla fall, Olle, vi kommer i stämning genom en ögonblicksbild som vanligt. Så luta dig tillbaka och låt dig förflyttas till det kungliga slottet Christiansborg i Köpenhamn för strax över då 250 år sedan. Det är kort efter midnatt, natten mellan den 16 och 17 januari 1772, och hela slottet sover. Nej, inte allihopa faktiskt. För det första kan vi då ana flera soldater beväpnade då med bajonettförsedda flintlåsmusköter. De står liksom och trycker i skuggorna, alltså inne på själva slottet. Det är som om de väntar på någonting, alltså någon slags order eller något åt det hållet. För det andra så anar vi några mystiska figurer som liksom smyger omkring genom korridorerna, alltså mitt på natten i det kungliga slottet. Det är två sällskap bestående av bland annat några generaler, där är enkedrottningen och en ålderstigen kammartjänare vid namn Jessen, Han är någon slags vägvisare, eftersom han då känner det här labyrintlika slottet lika väl som sin egen ficka. Han har liksom alltid varit där. Och efter en stund så leder han då den här gässen, den ena gruppen där enkedrottningen ingår, längs en liten löntrappa som går rakt ner till kungens sovrum. Och här ligger han alltså då, alltså Danmarks envåldshärskare, Christian den sjunde, och slumrar sött. Det var maskeradbal kvällen innan, så han har säkert fått sig några droppar innanför västen. Så han sover väldigt djupt. Men han väcks då av att enkedrottningen liksom skakar liv i honom. Det är den här Julianne Marie heter hon, eller Julianne Marie. Det är Christians styvmor, och kung Christian har inte någon särskilt bra relation till henne. Så han blir fullständigt skräckslagen när hon då plötsligt dyker upp i hans sängkammare mitt i natten. Alltså klockan är väl kanske 2-3 på natten. Ännu räddare blir kungen där han noterar att det står massor av soldater i mörkret bakom enkedrottningen. Alltså den här myndiga och enligt honom själv då ganska obehagliga styvmamman. Vad 17 har han där att göra? Har hon där att göra, tänker han. Hon börjar berätta någonting för kungen. Hon har väldigt dåliga nyheter, säger hon. Kung Christians liv är i akut fara. Och de som vill röja honom i vägen, alltså det finns planer mot hans liv, som har smidits av inga mindre än Christians egen hustru, drottning Carolina Matilde, och den kungliga livläkaren, Johan Friedrich Struensee. En man som alla visste hade en erotisk relation till drottningen vid den här tidpunkten. Hela Köpenhamn visste det. Hela riket pratade om det, och utländska diplomater rapporterade hem till sina hemländer om det. Och som om det inte var illa nog så ryktades det också om att drottningen och livläkaren var ute efter att överta regeringsmakten. Och det första steget i denna statskupp, skulle alltså då vara att ta kungen av daga på något lömskt sätt. Så kungen, han blir nu blek som ett lik, enligt flera ögonvittnen, och undertecknar då ett flertal statliga dokument, så kallade kabinettsorder, som enkedrottningen sträcker fram mot honom. Alltså order där innehållet redan är förberett, så att säga. Han får papperen och han får lite, du vet, han får gåsfjäderpenna och ett bläckhorn och så vidare och börjar skriva. Och det han skriver under på är bland annat då en arresteringsorder mot drottningen och livläkaren. Och den här livläkaren, alltså Struensee, han arresteras då ungefär samtidigt som enkedrottningen sitter där och snackar med kungen. Det är det som det här andra sällskapet som smyger omkring på slottet sysslar med. De traskar rakt in i Struensees sovrum. De får upp honom i sängen under ganska bryska former. Och så leder de då honom till en övertäckt vagn som väntar ute på slottsgården. Och där transporterar de honom direkt till kastellet, som ju är då en väldigt dyster fästning som ligger mitt i Köpenhamn. Det är bland annat där som Magnus Stenbock hamnar under Stora Nordiska kriget. Det kommer vi att prata om i ett senare avsnitt. Även drottningen arresteras, men något senare. Klockan 7 på morgonen så kommer då en greve Rantzau i spetsen för en grupp soldater in till drottningen, och alltså, de begär företräde då hos kammarjungfrun under ganska bryska former. Och drottningen fattar då att det är någonting i görningen, så hon tar då en löntrappa ner till Struensees våning och ropar efter greven. Var är greven? Han hade fått grevetitel under den här tiden. Men han var inte där, han var ju redan bortförd. Så hon tvingas då med tunga steg gå tillbaka till sängkammaren där hon arresterades. Man slängde någon päls över henne eller något sånt där, för hon hade ju bara nattlinne på sig. Och så fördes hon ut i en övertäckt vagn. Hon fick med sig sin dotter, som var 6 månader gammal, Lovisa Augusta. Därmed fick hon då lämna sin 4-årige son, kronprinsen då, i enkedrottningens händer. Det här är ju då kungligt drama, Olle, när det är som allra bäst, tycker jag. Men jag tror att vi behöver höra lite mer om huvudpersonerna för att fatta liksom vad det här handlar om. Jag tror vi börjar med kungen, Olle. Kung Christian den sjunde av Danmark och Norge var han också kung över. Han var hertig över Schleswig-Holstein. Han som ligger där i sängen och är blek som ett lik. Vem var han egentligen?
Ja, när just det här inträffar då 1772 så har han ju suttit på tronen i 6 år. Han blir kung 1766 och är då bara 16 år gammal. Han är alltså med andra ord 23 år, precis fyllda, när de här dramatiska händelserna inträffar. Och han är ju en väldigt, kan man väl säga, säregen person. Man skulle kunna säga att han är en smula älgäst, om man vill. Och det där var väl ingenting man märkte speciellt mycket av som barn, utan tvärtom. Han var ganska begåvad när han var liten. Kanske något känslig, men det var någonting som inte stämde. Han hade någon form av psykiska problem som blir värre och värre ju äldre han blir. Och när vid tiden för den här, ska vi säga, kuppen eller det här dramat, så är ju han i ganska dåligt psykiskt skick.
Väldigt
svårt
dåligt
att veta, liksom ställa diagnoser på personer som inte lever längre, men det är väl inte helt orimligt att tänka sig att det var någon form av schizofreni inblandad här.
Det är många som har pratat om det, schizofreni. Plus att man också då har framhävt att han ju blev ju faktiskt närmast misshandlad som barn av sina lärare. Alltså han pryglades extremt hårt av sin informator.
Men han var ju svår och oberäknig att ha att göra med här som kung, att han kunde få raseriutbrott när som helst egentligen, skrek, gormade, kunde slå sönder saker, var oförskämd och ibland kunde han tystna, dra sig in i sig själv på något sätt och närmast ge ett deprimerat intryck. Så han var inte helt lätt att ha att göra med, skulle man kunna säga.
Nej, precis. Alltså, han präglades av ganska kraftiga, vad ska man säga, humörutsvängningar och sådana saker.
Men så fanns det ju vissa personer i vars närhet han trivdes bättre än i andras. Och en av de här personerna som uppenbarligen betydde väldigt mycket för honom var ju en prostituerad vid namn Stövlett-Katrine, som han var svårt förtjust i och som han gärna visade sig offentligt med också. Vilket styrmorden då inte tyckte var speciellt roligt, att kungen vistades på bordeller och söp ganska kraftfullt och dessutom hade den dåliga smaken och till och med ha med sin loge, tror jag, på teatern och såna saker. Och gärna sågs ut i det offentliga med henne.
Han var stolt över henne. Jag tror faktiskt att hon var hans livs stora kärlek. Och han visade sig gärna med henne i Köpenhamn. Och det sågs inte då med blida ögon av resten av hovet.
Nej, och det verkar ju vara, den här styrmorden verkar ju vara något av ett hår av hin. Även om man kanske på något sätt kan förstå hennes agerande ibland utifrån ett strikt kungligt perspektiv. Men hon tvingar ju faktiskt Christian att landsförvisa sin älskarinna, Stövlett-Katrin.
Ja, det är en förskräcklig historia.
Ja, så hon transporteras ju bort 1768 med någon fångvagn och hamnar sen i Hamburg där hon sätts på tukthus. Och det här är ju tragiskt då, eftersom kungen saknar henne fruktansvärt och ger sig ju faktiskt ut för att leta efter henne.
Mm. Precis. Officiellt sett ger han sig ut på en sån här grand tour, någon slags bildningsresa som varar i nästan ett helt år. Men inofficiellt så är han ute efter att hitta Stövlett-Katrin. Det är det som är
hans mål. Grand tour låg ju i tiden för en person i hans ställning. Det var ju någonting som man skulle göra.
Precis.
Se Europa, se kända platser, bland annat Hamburg.
Ja, exakt. Och det gjorde han ju också. Men alltså, det egentliga målet för honom var att återfinna sin älskade. Alltså, det är en väldigt, väldigt tragisk historia. För det gjorde han ju inte. Han fann ju inte sin Stövlett-Katrin. Däremot så fann han någon annan. Alltså en annan viktig person som också hade en lugnande inverkan på hans plågade själ. Och det var ingen mindre än den här Struensee.
För han är ju plågad helt enkelt när han är ute på den här resan ju. Och han träffar som sagt på den här Struensee. Och det är väl precis när han har varit i Hamburg, därför att Struensee befinner sig ju då i Altona.
Som då var danskt.
Ja, nu sitter det ju ihop med Hamburg, är ju egentligen bara en stadsdel till Hamburg. Men var det inte Altona som din kompis Magnus Stenbock brände upp också? Eller brände ner?
Usch ja, där Sveden brand, som man fortfarande pratar om där
Sveden brand, ja. Men det är en annan historia som sagt var. Men här i alla fall så är Struensee stadsläkare. Han är ju högutbildad, han är disputerad. Han är den som är ansvarig för lokal sjukvård. Han har rykte om sig att vara skicklig som läkare. Och han är också en intressant tänkare. Och han är ju präglad av upplysningen. Och jag tycker att det är rätt fascinerande att han, precis som många andra stora upplysningstänkare vid den här tiden, har en far som är präst. Mm. Jag tänker på Carl von Linné till exempel i Sverige. Mm. Mm. Att den här prästliga bakgrunden, tillgången till böcker, den bokliga bildningen, prästgårdskulturen är något, någonting som föder fram tänkare under den här tiden.
Precis, jo, det var inget automatiskt motsatsförhållande mellan upplysning och religion. Det är ju alldeles uppenbart. För det är väldigt många av de här stora namnen som faktiskt kommer från religiösa rötter och är själva väldigt religiösa.
Och han hämtas väl till den danske kungen vid det här tillfället, och det visar sig då att han har nästan på samma goda inverkan på kungen som Stövlett Katarine. Han trivs i Struensees sällskap. Så Struensee får ju följa med på den här resan.
Ja, men han blir ju handplockad till den här uppgiften då. Alltså av kretsen kring den här psykiskt väldigt bräckliga kungen. Alltså hovet får ju lite panik när Kristian den sjunde bestämmer sig för att fly sina förpliktelser. Alltså han skulle ge sig ut och möta andra potentater ute i Europa. Det kunde ju, han kunde ju ställa till med vilken skandal som helst. Alltså han var just precis väldigt, väldigt oregelig. Så när man hörde den här Struensee, den här statsfysikusen i Hamburg som hade den här ett flott CV kan man väl kanske säga. Så han plockades han till uppdraget och blev kungens, vad ska man säga, ambulerande livläkare.
Men får ju sen följa med till Köpenhamn också. Och blir ju också livmedikus vid Kristian den sjundes hov när sen resan slutar då hemma i Köpenhamn.
Precis, och då har han ju verkligen levererat den gode Struensee. För inte nog med att kungen höll sig lugn. Han var till och med ganska förtjusande under stora delar av den här resan. Han var begåvad och han kunde också vara väldigt charmerande när han var på rätt humör. Det var bara det att alltså jag får ibland lite intrycket av att han hade ju naturligtvis, det var någon slags psykisk ohälsa som plågade honom. Det var inte bara trots. Men han kunde bli lite grann som en trotsig tonåring ibland. Ibland får jag liksom för mig att han hade aldrig riktigt fått vara barn. Så han blev det i vuxen ålder istället.
Just det, han blev ju kung när han var 16 år, med alla de krav som det ställer, och dessutom då enväldig.
Ja, exakt. Och hade fått stryk livet igenom fram tills han blev kung i princip.
Och fick då förtroende för Struensee som då började, alltså i Struensees sällskap kunde han lyfta fram sina mer amabla sidor.
Precis,
och hålla
precis.
De andra mindre trevliga sidorna i schack.
Precis, jag tycker att det är väldigt fascinerande och väldigt tragiskt. Ibland kan man inte låta bli att fråga sig själv, alltså var låg galenskapen egentligen? Hos Kristian den sjunde själv eller i världen runt omkring honom? Alltså hela den här enväldiga monarkin, det system som han var en del av. Var låg galenskapen? Nåväl, många filosofiska frågor poppar upp i huvudet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu kommer vi äntligen fram till den tredje huvudpersonen, Olle. Drottning Caroline, eller på svenska då, Carolina Mathilde. Vem var det egentligen då?
Ja, jag tycker så synd om henne när jag läser om henne. Och det säger så mycket om de här kungliga äktenskapen vid den här tiden. Hur hon då är född i England, en engelsk prinsessa. Hon är född 1751 och är ju då bara drygt 20 år när de här händelserna inträffar. Och har ju hamnat i Danmark. Det är ett rent inklinationsparti. Alltså det har ingenting med kärlek att göra. De har aldrig träffats innan. Utan det handlar helt enkelt om att det här är en potentiellt bra början på någonting som kan bli ett närmande och till och med kanske en allians mellan Danmark och England. Och där är ju de här två unga liven som är insatsen i den här affären.
Det är ju tvångsäktenskap, kan man ju säga, på ren svenska. Hon är ju 15 år när hon kommer till Danmark och träffar den här galen pannan, eller den här plågade själen, kan vi kanske säga. Och han är ju i princip ointresserad av henne. Alltså, de lyckas ju producera avkomma ganska snabbt. Alltså, hon föder ju då en son som blir då kronprinsen, som sen blir kronprinsregent och senare faktiskt också blir kung. Men efter att han har utfört sin plikt, så att säga, så skiter ju Kristian den sjunde i henne. Och det är ju samma med det som han då börjar intressera sig för stövlett Katrin. Så hon blir fullständigt isolerad.
Hon blir ju helt ensam och kungen är konstig, kungen går till prostituerade, kungen är ute och festar runt, han bryr sig inte om henne, inte ett dugg. Och så dyker han upp, en man av världen, den förmodligen, det inbillar jag mig i alla fall, att Stroens då är världsvan, karismatisk och framförallt är han ju bildad. Och det är ju hon också i något avseende. Så de finner vi varandra där och det börjar som vänskap men växer sen fram till någonting annat, till en stormande förälskelse med erotiska inslag. Och de får ju förmodligen också då en dotter tillsammans.
Lovisa Augusta, som ju då föds på Hirschholms slott. Och det är bland annat det som gör att det här slottet senare då rivs ner, för det kommer att förknippas så väldigt starkt med den här skandalen.
Och som sagt, den här skandalen är ju inte, de sköter det ju inte speciellt diskret heller, utan det blir ju någonting som alla pratar om. Alla vet att Stroense och Caroline Mathilde har en erotisk relation.
Ja, precis. Exakt allihopa. Även kungen.
Även kungen.
Här kanske vi dock ska understryka att vi har ju då inte tillgång till DNA-tester och sådana grejer, så vi kan inte slutgiltigt bestämma och avgöra faderskapet, men det mesta tyder på att Struense faktiskt då var far till drottningens andra barn. Men det här handlade ju inte bara om sex och kärlek, Olle, det handlade också om makt. På grund av sitt psykiska tillstånd, som ju tycks ha förvärrats ganska väsentligt efter hemkomsten från den här stora europeiska bildningsresan, så var ju Kristian den sjunde faktiskt då oförmögen att styra landet. Han var ju ointresserad av det. På papperet, och inte minst då enligt den statliga propagandan, så var Danmark fortfarande då ett enväldigt kungadöme. Men under Kristian den sjundes tid så var det då istället folket omkring monarken som styrde landet. Allt Kristian den sjunde, den här svagsinte monarken, eller bräckliga monarken kanske man ska säga, gjorde. Det var liksom att underskriva olika typer av kabinettsorder och andra regeringsdokument som andra räckte fram åt honom. Det skrev han under med sin gåskedjepenna och det var liksom, det var hans jobb, det var det han gjorde.
Jag kan inte hjälpa att jag drar vissa paralleller till kung Adolf Fredrik av Sverige. Nu var ju Sverige inget envälde, utan det var ju frihetstid och makten låg väl egentligen hos riksdagen. Men kungen förlorar ju rätt mycket. Adolf Fredrik var ju heller inte svagsint i något avseende. Men han förlorar ju väldigt mycket av sin makt efter det här misslyckade kuppförsöket.
Ja,
han på 1760-talet. Och ersatt av en namnstämpel.
Ja, han blev ju en namnstämpel i allt väsentligt. Så det finns ju många likheter där. Absolut. Men alltså från och med då våren 1770 till de här dramatiska januaridagarna då, 1772, som vi pratade om i inledningen. Alltså under 16 intensiva månader så var det Struense och Carolina Mathilde som sätter fram de här pappren till kungen. Så det var de två som då styrde Danmark faktiskt då, men i kungens namn. Lite grann som man gjorde då med Adolf Fredrik via den här namnstämpeln då i Sverige. Men det här var liksom två specifika personer. Och de var extremt produktiva som, vad ska man säga, power couple, som maktpar. Som jag har förstått saken så fick de iväg över 1800 olika statliga dokument om massor av då olika saker. Jag tror att Struense och Carolina Mathilde införde 600 nya lagar under den här perioden. Det är ju häpnadsväckande.
Och många av dem bar väl just upplysningens prägel?
Ja, absolut. Alltså bland det första som Struense och Carolina Mathilde gjorde, det var liksom att avskaffa censuren och införa fullständig tryckfrihet i Danmark. Alltså det var lite senare, men mer långtgående än de här svenska motsvarigheten som vi är så stolta över, det här TF 1766. Enligt det så fanns det ju vissa saker som man då inte fick kritisera fortfarande, alltså rikets fundamentallagar som det hette. Man fick ju inte förfäkta ett återinförande av envälde till exempel. I Danmark så fanns det inga sådana begränsningar i början. Sturelse insåg efter ett tag att han var tvungen att införa vissa inskränkningar, inte minst på grund av att det visade sig att han släppte loss, var inte minst en massa kritik mot honom själv och hans förhållande till drottningen. Men han gjorde andra saker också. Alltså han avskaffade tortyren i Danmark. Han genomförde en massa administrativa reformer som skulle liksom strömlinjeforma, vad ska jag säga, statsapparaten. Han skulle minska statens utgifter på olika sätt, hade han bestämt sig för. Bland annat genom att skära ner på anslagen till krigsmakten, till militären. Vilket skaffade honom en massa mäktiga fiender inom de militära strukturerna. Han ville även frigöra de danska bönderna. De danska bönderna var ju mer eller mindre livegna faktiskt på den här tiden. Och han, Struensee då, ville ju då egentligen avskaffa det så kallade hoveriet som det blev kallat. Men han hann inte så långt. Däremot så skar han ner på antalet dagsverken som bönderna ska göra för godsägarna. Ganska väsentligt. Jag tror han halverade dem. Och det skaffade honom otroligt mäktiga fiender då inom godsägareliten. Så han fick på väldigt kort tid fick han gjort en massa, men han fick väldigt många mäktiga fiender. Jag tror jag glömt nämna enkedrottningen. Hon var också en väldigt mäktig fiende. Alltså hon ogillade ju dels den här relationen till mellan drottningen och livläkaren, vilken hon då ansåg vara skandalös. Dessutom hade hon då en egen son, arvprins Fredrik, som hon gärna ville liksom knuffa fram i systemet och kanske till och med då sätta på tronen själv en dag i framtiden. Dessutom var det väldigt många ute i, vad ska man säga, i samhället som upprördes över det här förhållandet med, alltså mellan drottningen och Struensee. Och många fann det dessutom väldigt opassande att Struensee, som ju talade tyska, i egenskap av tysk styrde landet och att han författade sina skrivelser på tyska och så vidare. Alltså det satte igång en slags, vad ska man säga, danskhetsvurm, allt det här också. Och allt det här växande missnöjet då, det kunde ju ventileras ganska fritt på grund av den här tryckfriheten. Som då istället för att resultera i en massa samhällsnyttiga skriverier om samhällsnyttiga ämnen, alltså det Struensee då hade drömt om, det resulterade då i väldigt hög utsträckning i en sån här, i ett drev mot Struensee. I form av, du vet, väldigt, väldigt kritiska pamfletter och skillingtryck och så vidare som var otroligt hatiska mot den här tysken och hans drottning som kallades för väldigt hemska saker i de här skrifterna. Men den här korta epoken som är väldigt fascinerande, den får ju sitt slut genom palatskuppen då som vi talade om i början av det här avsnittet den 17 januari 1772. Och det slutar ju väldigt, väldigt olyckligt. Alltså Struensee, han avrättas i april samma år genom halshuggning. Liket parteras inför publik. Och han hamnar på hjul och stegel. Carolina Mathilde, hon får behålla huvudet. Bland annat eftersom hennes bror, kung Georg den tredje av Storbritannien, han blandar sig i affären och säger att Storbritannien skulle betrakta det som en aggressiv handling om kungens då lilla syster blev halshuggen. Så hon landsförvisas istället och hamnar på något så här gudsförgätet slott i Celle i Tyskland då hon dör av scharlakansfeber några år senare.
Det är ett oerhört tragiskt människoöde.
Otroligt. Men vad som hände då sen med den galne kung Christian och aktörerna bakom den här palatskuppen och Stövlett Katrin som vi faktiskt kommer tillbaka i ett senare skede, det tänkte jag att vi får återvända till en annan gång, för vi har redan liksom nästan överskridit tiden, Olle. Det är dags att avrunda, och som vanligt tänkte jag göra det med en fråga av det mer lättsinniga slaget, Olle. Har du sett den här danska filmen? Vad heter den nu på? På danska heter den En kongelig affär. Den kom 2012. Jag tror den heter Royal Affair.
Royal Affair heter den när den lanserades utanför Danmark med Mads Mikkelsen i huvudrollen som Struensee och Alicia Vikander som Caroline Mathilde.
Precis.
Ja, alltså jag tycker det är en helt fantastisk film.
Ja.
Miljöerna är suveräna. Den som spelar Kristian den sjunde gör det så otroligt bra. Det finns en jätterolig scen, eller rolig, den, ja, det beror på hur man ser det. Jag tycker att den är ganska så rolig. Det är när Struensee och Kristian träffas för första gången i Hamburg. Och så frågar Struensee kungen, vad är det du tycker är roligt? Jag tycker det är roligt att supa, säger han. Jag tycker det är roligt med hor och med stora bröst. Och så tycker jag om att slåss. Ja, säger Trusson. Och vad är problemet? Att jag är kung. Och det fångar ju någonting. Alltså det där funkar inte det livet om man är offentlig som majestätet var.
Nej, nej. Men Struensee, han kunde handskas med folk. Han kunde
förstå majestätet.
Precis. Jag tyckte också att det var en väldigt fantastisk film. Även om den faktiskt också fick en hel del kritik av danska historiker. Som liksom tyckte att den förenklade ett komplext historiskt skeende. Och Mads Mikkelsen ansågs ju vara kanske då lite för stilig och lite för rättskaffens.
Och lite för charmig.
Precis, i största allmänhet. Men
han är ju till och med charmig när han kravlar runt på schavotten i slutscenen.
Till och med det. Men jag tror vi får avsluta här, Olle.
Absolut.
Det var kul.
Mycket roligt.
Vi får prata mer en annan gång. Vi måste återvända till Stuvlett, Katrin. Men det kommer.
Ja, det får vi göra.
Fortsättning följer. Hej då!
Absolut. Ha det bra. Hej då!
Hej, hej!
Hej!
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.